Podplay.
Då rullar vi igång va?
Hej älskade lyssnarna. Alltså jag befinner mig, jag Marty befinner mig i total chock för att jag har kommit in i paradiset. Paradiset ligger i Gamla stan. I ett källarhål.
Ja.
Vad heter det nu igen?
Det är så konstigt namn.
Källarbyn.
Ja.
Inte alls Jassinbyn, utan Källarbyn.
Ja.
Och det ser ut som Teater Brunnsgatan 4, som jag väl inte ska utgå från att alla har varit på. Men det är liksom en, åh, det är en blandning av olika sorters möbler, ni vet, som kan vara köpta på auktion eller loppis och sånt där. Det är fina ljusslingor. Det ser ut som hemma hos någon som vill att det ska vara som det var förr. De har en hammock. Och de hade en flygel, såg jag på vägen in.
Mm. Och en gammal motorcykel också. Och
ja,
och där har vi en cykel som hänger på väggen.
Och så såna här rör, precis som vi har på Brunnsgatan, ja. Har vi också såna här rör i taket. Oj, 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 och vi är i det inre rummet där det inte ens
är musik. Lågmäld jazzmusik. Som
vilket
vi
är det yttre. Det hänger också, ser ut som en projektorduk eller en filmduk här. De kanske har visningar ibland.
Jag tror det. Ibland är det nog filmvisning och ibland är det konserter. En liten mikroskopisk del av Stockholms jazzfestival pågår här också.
Plus att jag såg då när jag var på väg hit, tvärs över gatan ligger en leksaksaffär. Som är en sån här Gamla stan leksaksaffär liksom, som inte är ju random leksaksaffär.
Inget plast.
Nej, och vet du en sak? Som också bara, mitt hjärta stannade nästan, därför att i skyltfönstret hade de Monchichi.
Mm-hmm.
Och det var ju den leksaken som man hade när jag var liten.
Mm.
Det är som en liten gullig apa. Och,
men då är det ingen sån snobbig leksaksaffär.
Den är inte skitsnobbig.
Utan plast. Utan då förekommer plast. Syntetiska material.
Ja gud ja, för att det där blev ju inte på modet för en senare.
Nej.
Och det är också ett barnboksantikvariat. Så,
så Monchichi var din barndom?
Ja, jag stal till och med en Monchichi. Det var lite hemskt. Jag stal
från ett,
från ett annat barns hylla på dagis.
Från ett annat barns hylla. Men det är ju nästan som Einar som stal Pokémon-kulor och Pokémon-kort från en klasskamrat på lågstadiet.
Undrar om det är så när man är barn att man, om man tycker att man är berövad någonting eller inte förstådd, så kan man försöka sno tillbaka liksom.
Så kan det vara. Ska vi gå och beställa mat och sen så kanske vi ska prata lite om Einar. Vad tycker du? Det är ändå det som alla tänker på.
Ja, det kanske inte går att inte prata.
Jag tror inte det. Vi kan väl vi går
vi får se hur det går.
Se hur det går. Ja.
Då var det dags för lunch med Montelius igen och den här gången så är Martina och jag på Källarbyn i Gamla stan i Stockholm. Det här är en podcast från Expressen Kultur. Jag heter Gunilla Brådres och nu käkar vi.
Men det är så sorgligt nu Martina.
Ja.
Jag vill ändå prata om det.
Mm. Berätta dina tankar.
Ja, mina tankar är just nu uppfyllda av en längre intervju som Sebastian Staxet gjorde med Nils Einar Grönberg.
Den tror jag att jag har hört också.
Ja.
För länge sedan.
Ja. Den gjordes väl för ett år sedan.
Mm.
Ja. Vilket liksom med det här perspektivet känns väldigt länge sedan. Alltså när man hör hur han pratar. Och där beskriver ju han, eller där får han ju liksom frågor. Han får berätta om sitt liv från början. Verkligen. Från det att han var mycket liten. Tills det att han var lite mindre liten så att säga. Tills det han var liten. Alltså han har ju hela tiden, han har ju aldrig blivit något annat än ett barn på sätt och vis.
Han fick ju inte bli stor.
Nej.
När jag ser en 19-åring så tänker inte jag, där är en vuxen.
Nej. Det gör man inte.
Nej.
Det gör man inte. Och ja, det finns så mycket, att säga om det här. Och du skrev ju också en text på Expressen Kultur om den här liksom paniken kanske som många vuxna kan känna nu inför den så kallade gangsterrappen, att det är liksom, vad händer när vi, när barnen lyssnar på det här? Kan det vara liksom enkelt uttryckt skadligt på sätt och vis, att det skulle komma liksom fördömanden mot gangsterrappen,
ja,
som skulle gå ut på det här? Ja, och det kom ju,
ja,
som ett brev på posten från Mikael Damberg.
Ja, och från en del andra opinionsbildare och sådär. Och det har nog bara börjat.
Ja, det har nog bara börjat, ja.
Men det jag skrev var väl ungefär att sånt här har ju, det här har ju debatterats om alla möjliga konstnärliga uttryck och texter och sådär.
Mm.
Kan man allt från videovåld till Unge Werthers lidanden, kan det vara skadligt att ta del av liksom texter? Och jag tror att även om det finns någon sorts, det är klart att man dras med när man är väldigt ung, och man kan tycka att det är inspirerande och man kan tycka att det verkar häftigt att leva liksom, att säga fuck you till samhället och allt det här. Men om man lyssnar ordentligt på texterna så märker man ju att under det här, under de här liksom coola maktdemonstrationerna och det här avståndstagandet från samhälle och auktoriteter och allt sånt här, så finns det ju en massa smärta och utanförskap. Och det är ju ingen slump alltså, att man tar ju inte avstånd från samhället om man inte redan känner sig utanför samhället.
Nej.
Och jag tror ju på det stora hela att det alltid är bättre att saker formuleras än att de inte formuleras.
Mm.
Och att det inte räcker att vi liksom i vuxenvärlden uttrycker oss intelligent om det här, utan jag tror att det vore förödande att ta ifrån unga människor deras egen röst.
Mm.
Och deras utrymme att uttrycka och ta del av uttryck som kommer från deras egen verklighet.
Men är det deras egen verklighet verkligen? Alltså, vilka ungdomar pratar vi om? För jag tycker nästan att alltså en del, om vi pratar om Einars texter och andra, ja, Yasin till exempel, där finns det ju liksom direkta hot och det är också en genre som kommer till i en kontext där de här hoten finns på verkligt.
Ja, där är alltså, ju en mini-minoritet av människor som lever i en så extrem verklighet.
Ja, och då kan jag tänka så här, för där kan man ju verkligen hitta, det var ju också därför många barn liksom vaknade upp på morgonen och så här hade redan färdiga svar på vilka som kunde ha gjort det här.
För de hade följt konflikterna via musiken.
Ja, så att det är liksom reella konflikter, och då tänker jag så här, de för vilka det här är verkligen farligt, det är ju de här rappartisterna själva.
Ja, inte deras lyssnare.
Nej.
Därför att man får ju alltid, tror jag, när man ser hot så får man tänka tanken till slut.
Mm.
Man får tänka tanken till slut. Så här, barn som har en helt, liksom en mer ordinär livssituation. Att de lyssnar på den här musiken och kartlägger hur olika artister är fiender med varandra och sådär. Att det på något konstigt sätt skulle leda till att de här barnen själva hamnar i de här situationerna tycker jag är otroligt långsökt.
Mm.
Alltså det är inte så det går till. Jag tror det krävs liksom helt andra krafter i en människas liv för att den ska börja ha en kriminell, livsfarlig livsstil, så att säga, eller befinna sig i en sån situation. Man hamnar inte i det via Spotify. Med tiden den gick, brorsan Benin blev äldre, 13 år, jag stod och tugga med Paki, och de på kvällen tänkte ach och Paki, han vet vad som gäller, han sa vi jappat och alla bror här, det är vi som styr och ställer, så stå satt i LVU, sa det här ser inte bra ut, ni sa han är vilsen, han vet inte vart han ska nu. De ringde till min mamma, sa polisen, ta ditt barn nu, de hade mig 6 månader, sen sa du klar nu. Ey, jag önskar mamma att jag fucking mådde bättre, med allt det här är knas som din son har fått sett, för jag blandar upp mig.
Men den berättelsen som jag har hört om hur det kan gå till, alltså det, för jag ser ju som alla liksom barn, ganska små som hänger liksom i centrum och har Adidas kläder och såna här becknarväskor eller vad det nu
Gucci
heter.
Men det låter kanske inte har det kostat 3000 kronor.
Nej, men det låter så fjantigt att så här försöka beskriva ungdomskultur.
Ja, det blir så konstigt med de här orden. De ligger fel i munnen.
De ligger helt fel, men det är liksom ortengrabbarna i alla fall.
Ja.
Och en del kan se ut att vara liksom kvar i mellanstadieåldern. Mm. Men det är ju inte så att de har hört gangsterrap på Spotify och sen har de promenerat från sin trygga, vanliga verklighet upp till centrum och sagt hej, jag har hört Yasin och nu undrar jag om jag kan få vara med, jag kan praoa första veckan och inte ens få någon katt av försäljningen liksom. Jag kan bara praoa för jag vill bli kriminell.
Ja.
Alltså, det är inte riktigt så det funkar, utan det är ju snarare det jag har hört från liksom bekanta som har mer koll än jag, att det gäller att man först är helt utan någon annan tillhörighet. Man är utan liksom, man har tappat kontakten med skolan. Det var finns ju ingen förmåga hemifrån.
Men det var ju det som hände honom.
Ja.
För att han beskriver sig själv också som att han hade damp, så att säga. Alltså han var en bråkstake, ett jättejobbigt skolbarn liksom. Och då har han har ju flyttats runt i liksom olika skolor och sådär. Han kommer från en i grund och botten ganska trygg miljö liksom. Men har haft olika svårigheter som han... Ja, ja tack.
Tack.
Här kommer då min pumpasoppa. Och den var gul. Och, oj, berätta, vad har du framför dig?
Det är det här som är så sjukt.
Jag har vad är det så för då? För att vi plötsligt börjar prata om mat.
Ja, men alltså det blir
är
så här,
det som är konstigt?
TV4,
ja, förlåt.
Feelingen.
Precis. Nu bryter vi in för lite matsnack. Men jag ska snart komma tillbaka.
Alltså, vad heter det här?
Quinoa.
Ja.
Jag gillar inte quinoa. Jag hoppas att den är god.
Och sen är
fetaost.
Feta ost, mango ser det här ut som, tomater och det här är väl edamame?
Bönor, ja.
Som jag älskar, min favoritböna. Ja. Min favoritböna.
Ja, det är gott. Ja, det är gott.
Nej, men förlåt. Och så lite morötter och saker.
Ja, just det.
Så det är ren kaninmat.
Ja.
Det här är väldigt bra, det är väldigt nyttigt då för en hypokondriker. Det här kan ju bara vara bra för hälsan.
Ja, det kan du. Verkligen bara vara. Apropå att jag vet inte, ska jag ta det spåret? Nej. Apropå det här med mat i tv som blir det alltid så fånigt på något vis. Eller det är väl en svår konst att försöka liksom göra såna här konstiga övergångar. Det är ju det svåraste man kan hålla på med. Men i alla fall, jag såg William Spett som var med igår kväll.
Mm.
Ja, och då stod det var en sån här kväll när jag bara satte på tvn och liksom åkte med. För jag tänkte, jag orkar inte hålla på att välja
och sappa filma fram till favvoprogrammet.
Nej, utan jag bara slår på liksom tvn och ser vad som händer.
Och kväll är ju ett trevligt program.
Alltså, men... jag är alltid där. Men då stod han vid den här matlagningsdisken som de har där. Skänken eller vad fan det är.
Mm.
Ja. Och blev liksom intervjuad under tiden. Och då var det så att den som är gäst igår kväll får då, det är något slags, kanske ett nytt programinslag, men de får laga någon mat som betyder någonting för dem.
Måste gästen laga mat?
Ja.
Nej, fy.
Ja.
Jag skulle säga nej.
Nej, men Marianne Mörk stod och gjorde någon mat när hon var där. Ja, men det var ganska avancerat. Men det var mycket så här crème fraîche och liksom sånt.
Den Marianne Mörks mat skulle man ju vilja
äta. Ja, det vill man. Ja. Men han hade, nej men det behövde inte vara någon, det behövde liksom inte vara matkonst utan bara någonting som du äter som betyder något. Han gjorde en kvällsbricka, för det brukade han göra. Och en kvällsbricka bestod av ett uppskuret äpple. Som man stoppar, kanske stoppar lite tandpetar i. En köpt morotskaka, det gillar han jättemycket. Som han skar upp i två delar helt enkelt. Ja, och så lite äppelmust som han gillar.
Äppelmust?
Ja. Och sen ett glas vatten ska man också ha, så man kan varva lite. Lite must, lite vatten, lite must, lite vatten.
Och must kan ändå, det är ganska intensiv dryck.
Ja.
Så man kan vilja liksom bryta av med bara vanligt vatten mellan klunkarna.
Ja. Men det var också någonting om hur han fullständigt oförställt och liksom på ett, jag vet inte hur han gjorde, men han var bara så jävla underbar när han stod med de där äpplena och skar upp äpplena och skar upp moroskakan. Och liksom inte bara föll in i det här som förväntade, utan var...
Nej, han gjorde ju inget som är imponerande liksom.
Nej, nej.
I tv sådär, nu ska jag visa i tv att jag kan skära upp ett äpple. Men det var hans kvällsbricka.
Hans kvällsbricka var så.
Och då ville han visa det. Mm. Vad gulligt.
Och den ska man äta i, måste man äta i sängen också.
Oh.
Ja.
Vad så mysigt. Tar man med sig i sängen.
Ja. För att dagarna är så fulla av krav och prestationer och sådär. Så när man kommer hem ska man inte kolla på med något svårt. Då ska man bara ta det godaste man vet. Och så skär upp det i små munsbitar.
Ja, istället för att det måste vara att man liksom... ringlar någon så, nej, jag ska inte ens börja. Jag vet inte vad duktiga människor har för kvällsmums.
Ja, men han menar så här, istället för att jag kommer hem ska jag göra en lasagne från grunden.
Ja, eller rosta.
Det tar ju fan 3 timmar att göra en lasagne från grunden.
Eller hur? Helst med sin egen sån där pastamaskin eller vad fan det är där de håller på och vevar.
Ja.
Det ska man göra. Men min son gjorde egna quesadillas igår. Jag fick en chock. Nej, men det för att han brukar liksom inte... Han är 15 snart. Och han är inte så där liksom specialintresserad av att laga mat eller sånt där.
Nej.
Han är en vanlig 15-årig kille liksom. Men plötsligt igår så sa han... idag ska jag göra egna quesadillas. Kan du följa med mig och köpa ingredienser? Ja. Ja, och sen så gjorde han det.
Du bara sa ingenting, bara följde med och bara hoppas att det
för jag vill verkligen inte, jag vill inte liksom vara den som inte tror på mitt barn.
Nej, du är bara bejaka.
Hörnen
fladdrar och munnet säger ja.
Ja, men han fick bara gå och plocka ihop ingredienserna. De var dessutom vegetariska. Och sen så lagade han dem.
Ja.
Och så åt han dem, det var jättegott. Och sen, men vänta, backa nu. Backa bara.
Åt han dem bara? Du fick ingenting.
Jo, men jag fick ju också.
Ja.
Jo, men han åt flest. Och det var ju klart, det var ju hans quesadillas.
Ja.
Men jo, det var jättegott. Men han, och så säger jag, men vänta nu. Vänta nu. Förlåt om jag är frågvis. Men var har du lärt dig det här? Och då så sa han, nej, jag har lärt mig det på YouTube. Ett annat barn som bara visade så här gör jag mina quesadillas. Och så han har inte letat upp något jävla recept. Han bara gör som på video.
Ja. Men jag kommer verkligen från en brickfamilj och en fikfamilj. Pappa är också likadan. Att det ska vara liksom... Och speciellt det här med kvällsfika. Jag tycker att i slutet av en lång dag... Och man kan inte kontrollera sitt liv i hur man mår och vad som händer och så. Men om det är något man kan kontrollera så är det faktiskt hur man slutar dagen. Och då är en sån här bricka... det bästa. Och det ska vara i sängen. Man får inte äta så här vid köksbordet. Det är lite fel nu att vi äter det här. För att det här
vi borde haft varsin säng. Ja, det är så.
Jag tycker typ det. För att
varför är det viktigt?
Under täcket, nej, men det är någonting med att så här, livet kastar en åt olika håll och vi har gått igenom 1,5 år av fruktansvärda saker. Och då tycker jag ändå att så här, man ska ge sig själv tid att så här, det är därför det är en sån här morotskaka cupcake, för att när jag åt den var det så här, det här är godast jag vet. Och då på de såna här brickor, då ska man inte experimentera för mycket och ha så här, ja men jag provar den här muffinsen. Nej, ta det som du vet, det här är det bästa som finns i livet.
Okej, okay, men William Spratz, jag ska testa det där med kvällsbricka.
Ja.
Mm?
Jag kommer inte ihåg var vi var, men... Jo. En sak som var väldigt belysande i Sebastian Staxets intervju med Einar, det var att skolan hade varit oerhört betydelsefull. Om han hade gått kvar i sin skola i Skarpnäck, där han, som man uttrycker det, var tvungen att sitta rak i ryggen, då hade det kanske inte blivit på det här viset. Alltså, så... han kom till en annan skola sen, där det var... Jaha, du vill tydligen inte vara här. Nej, men då kan väl du gå ut då. Så då skickar man ut problemet i korridoren. Och sen drar man det ännu längre. Så man säger så här, du kan gå ut och in lite som du vill. Det betyder att han kommer ju inte till skolan överhuvudtaget. Eller hur? Det finns ingen som ställer krav på honom.
Nej, och det där är för stort ansvar. Alltså, att behöva vilja...
Men det är så här 11-12 år, eller?
Nej, det är klart att det inte går. Om någon säger du kan vara här om du vill. Ja. Alltså, det är klart att man inte vill. Man vill det lika mycket som vi vill jobba varenda dag.
Ja.
Alltså, vad då vill?
Nej.
Man behöver ju någon som bestämmer åt den.
Mm.
Och det där har jag hört andra... Just unga killar pratar om. Unga killar som själva känner sig som ungar med extra energi.
Mm.
Att de hade velat ha stränga vuxna.
Mm.
Disciplin.
Mm.
Att de inte kan... Alltså, ska man inte... Men, jo.
Jo, det säger ju Sebbe strax också.
Jo, men att det där med liksom, vad vill du... Eller vad, att, på ett sätt så kan det kännas som... Det är lågaffektivt och det är respekt och det är liksom allt det här. Men jag har ju också blivit lågaffektivt bemött ibland. Och grejen är att det som är baksidan av det myntet, det är ju att man lägger hela ansvaret på barnet. Vi gör ingenting som du inte vill. Vi gör ingenting som du inte tycker är bra.
Exakt, jag har ju barn i hans ålder egentligen, va? Lite.
Ja,
ja. Och jag menar, det var ju under den tiden, min första barn född 91 och nummer 3 född 99. Så att de är ju några år äldre.
99, då är man ju 22.
Ja, några år. Han blev ju bara 19. Men jag tror också att han, alltså jag märkte ju på under Esters liksom skolgång att det mer och mer förändrades till att det var elevens ansvar allting.
Till exempel kvartsutvecklingssamtalet skulle liksom eleven leda.
Och så är det ju fortfarande. Eleven säger välkomna till mitt utvecklingssamtal. Det här är jag nöjd med i skolan, det här är jag inte nöjd med.
Uh-huh.
Exakt. Mina lärare behöver ändra på det.
Okej, okay. Ja, men vissa barn kanske ror i land med det där alldeles utmärkt. Liksom. Men det är ju också ett tecken på att det finns någon slags... Det är en alldeles för tung börda som ligger på barnets egna axlar. Och i en så ung ålder som 11-12 så klarar man inte riktigt det där. Man vet inte vad man själv behöver ju. Man vet inte...
Nej, då kan man känna sig väldigt lurad sen.
Mm. Mm.
Eller det har jag kunnat känna efter min fria uppfostran och allt sånt där.
Mm.
Att gud vad mitt liv skulle ha blivit mycket lättare... Om någon hade bestämt vissa saker upp mig.
Mm.
Om jag inte hade fått gå till min första skoldag i min nya skola i årskurs 4. målad med tuschpenna i ansiktet, med tigerrandig skjorta och skotskrutiga byxor, och besvara varje fråga med "det skiter väl du i". Om jag inte hade fått göra det, om jag hade varit tvungen att klä ut mig så att säga till ett vanligt barn, även om jag inte kände mig som det, och också blivit på något sätt tvungen att tillämpa vanlig så här ytlig artighet, så hade jag sluppit år av mobbning förmodligen. Men det var ju tvärtom. Alltså, till och med, redan när jag gick på dagis så fick jag inte säga tack för maten. Alltså min mamma sa till mig så här: "Nej, du får inte säga tack för maten på dagis." Det måste man egentligen. Alltså, det var ju deras regler. Ja. Men jag fick inte det, därför att det var fan inte jag som skulle tacka någon för någonting, utan det var samhället som skulle tacka mig för att jag fanns. Och det där jävla Montessori-dagiset skulle enbart tacka sin lyckliga stjärna att jag nedlät mig till att äta deras jävla lapskojs. Ja. Och jag förstår liksom den goda tanken med att vilja att ens barn ska känna sig som... Men å andra sidan, man vinner ju ingenting på att tro att man är... Jag blev ju någon sorts dagisets Horace Engdahl där, eller försökte bli. Och sen när det inte funkade, för givetvis funkar inte det.
Nej.
Utan det enda som händer är att man blir betraktad som jävligt jobbig.
Mm.
Och av de vuxna och av barnen blir man betraktad som konstig, och så är man ensam. Så jag var ju ensam en hel barndom. Jag tror att det hade kunnat vara ganska enkla saker som hade ändrat på det. För sen när jag blev vuxen så märkte jag att jag är ju egentligen inte speciellt konstig.
Nej.
På ett sånt sätt som gör att man inte kan umgås med mig.
Ja, just det. Nej.
Så det var jag ju inte som barn heller. Jag hade bara liksom inga...
Men det var ändå intressant att hon kunde... Att du så att säga lydde det ändå. Du hade ju också kunnat göra valet att skita i vad hon sa.
Men då måste man ha fler perspektiv.
Ja.
Alltså man är 4 år.
Ja. Och någon har sagt åt en bara att nej, gör inte det.
De har ju bara en ledstjärna och det är ens förälder.
Ja, just det.
Det är samma sak som om man är 4 år och man kommer från ett jättereligiöst hem.
Mm, ja.
Där är meningen att man ska be, eller vad heter det, be bordsbön.
Ja.
Då gör man ju det även om de andra på dagis inte gör det.
Nej, just det.
Men sen när man blir äldre.
För att också, och du kanske är ett Jehovas vittne också och tror att alla andra eller kommer till helvetet.
Som någon snubbe som skrev till oss på Lunch med Montelius, såg du det? Lunch med Montelius fick ju ett messengerbrev.
Ja.
Där det stod att vi kommer hamna i helvetet om vi inte väljer Jesus.
Aha.
Alltså jag har ju också jag är ju också administratör för Lunch med Montelius på Facebook, precis som du.
Ja. Jag har missat det meddelandet.
Vi fick ett meddelande från en kille som som helt enkelt lever, han går med Jesus.
Ja, jag förstår. Ja.
Och enligt honom så räcker det inte ens med att tro, utan man måste följa alla Jesus regler. Så att han har också drabbats av idelläror som är vanliga svenska kyrkan och så. Han är hardcore. Men vi återkommer till dig.
Ja.
Gunilla och jag har inte kommit hela vägen fram.
Nej, det har vi inte gjort. Jag blev även jag tyckte alla människor i Luleå var väldigt trevliga när jag var där och
jag vill se den föreställningen.
Ja. Om kvinnlig rösträtt. Fast det handlade lite löst. Nej, om det bara.
Men en av dem, Martin Sundbom.
Mm.
Det är ju Maria Sundboms bror.
Jaha.
Alltså Maria som är en min av föreställning.
Ja, men gud.
Så att, och dessutom så är ju Staffan Westerberg från Luleå.
Ja.
Så att vi vill ju...
Åka till Norrbotten. Eller ja, jag menar åka till Luleå.
Ja, det kan du göra.
Det är samma sak.
Det vill vi, alltså jag tänker försöka fixa så vi kan åka och gästspela. Men jag vill också liksom se den där föreställningen. För Martin är ju tydligen den här cykelhjälmskillen.
Ja, han är ju riktigt bra.
Ja. Jag måste se.
Ja.
Jag måste se, jag har flera saker som jag vill se i andra delar av Sverige.
Ja.
Så jag vill också se Martin Rosengartens Norén-uppsättning i Malmö till
exempel. Ja, just det, det blir ju söderut då. Men åker du norrut kan du se den. Och du kan se En handelsresandes död med Lennart Jäkel. Och du kan även så småningom se Musikanternas uttåg i Skellefteå. Ja.
Just det, men handelsresande, den var ju du också lyrisk över.
Ja.
Lennart Jäkels livsroll.
Ja.
Lät det nästan som?
Ja, men faktiskt. Det var det.
Det är också en sån här favoritpjäs. Jag vill ju alltid se olika tolkningar av Mary Tyrone.
Senaste jag såg var när han Petrén gjorde den.
Mm. Det är alltså Willie Lohmans fru. Ja.
Fru, ja. Som är morfinist.
Det...
Typ.
Aha.
Det var hon i alla fall.
Nej, det tror jag nog är en tolkning.
Det, ja, kanske det.
Ja, det är inte en tolkning.
Hon är i alla fall väldigt uppe i varv.
Ja, det tror jag nog beror på vilken uppsättning du går och ser.
Ja.
Ja.
Jag anser att Mary Tyrone är morfinist. Och det står
en helt annan pjäs som heter
Nej!
Natten är dagens mor. Nej. Nej.
Fan för det.
Eller långdagsfärd mot natt. Hon är ju typisk. Hon är ju morfinist.
Jo, jag pratar om långdagsfärd. Och nu ska ju inte ni mobba mig.
Nu ska vi mobba.
Fy fan. Okej.
Nej, men jag tänkte såhär, ja, men det var en intressant tolk om hon vore morfinist. Vore ju, alltså det är ju fullständigt rimligt, eftersom han är ju aldrig hemma. Men det är ju inte långdagsfärd mot natt. Hon blir ju det eftersom hon... Det är någon slags hostmedicin som hon...
Vänta.
Nu får du googla det där. Nu ska jag hämta te.
Nu tänker jag visa det där.
Ja, okej.
Vänta.
Nu
får du sitta här.
Anledningen till att vi hamnade i... där var att jag sa att när jag gick på gatorna som en vanlig kvinna i Luleå och bara skulle gå och äta någonting, då gick jag omkring och var så nöjd med att människor är ju så vänliga i den här stan.
Mm. Plus att det är vackert.
Det är så vackert, det ligger ju så fint och det är precis vid vattnet och så vidare. Men då kommer det en man emot mig som sken som en sol.
Oj.
Och då tänkte jag, nu kommer det en till liksom, sån här trevlig
norrbottning.
Ja, en norrbottning, va? Men han hade också, han ville bara upplysa mig om att om jag bara... Jag skulle inte liksom tvivla på att Jesus finns. Om jag vill...
Var det han var så kan jag
släppa. Ja. Så är det bara att släppa in honom.
Vad sa du då? Jesus.
Nej tack, sa jag. Och så älgade vidare bara. Så var det med.
Men för fan vad jobbigt. För tänk om det, men han den där som skrev till lunch på Montelius, han hävdade ju att bara ett litet fåtal, alltså en minoritet, kommer till himlen.
Ja, så att jag missade min chans.
Ja,
i Luleå.
Det är verkligen ett nålsöga.
Ja. Jag skulle ha antagit erbjudande.
Ja, men jag tycker, och det är också så jävla tjaskigt på något sätt, tycker jag, av Gud.
Ja.
I så fall att skapa jättemånga människor och sen bara ta några sådana här, liksom, vad heter de där, klassens ordningsmän, de får komma till himlen. Och alla andra. Ska han ge, de flesta av sina barn till sin ärkefiende djävulen?
Ja, eller bara de med burka, det är också taskigt.
Det är också skittaskigt, men i så fall, vilket afterlife vill man vara i?
Nej.
Det är ju uppenbart var det är kul, då måste ju helvetet vara ungefär som bokmässan. Då är det, välkomna till helvetet, och så är det en stor hangar. Och så går alla omkring och så möter man så här kollegor som man halvkänner. Det är väl i och för sig, det är inte så dumt.
Nej, hörni, de har lådvin i montrarna.
Lådvin i montrarna.
Det har man ju inte nu för tiden på bokmässan, men där i helvetet har de fortfarande.
Där tar lådvinet aldrig slut.
Nej.
Där är lådorna lika stora som hela hangaren.
Ja. Och nej, men det är ju som Sebbe Strax säger i intervjun med Einar, att alkohol är djävulens kiss.
Säger Sebbe Strax?
Ja.
För han har ju också blivit så här...
Men han är ju frälst.
Han är frälst, ja. Och det har haft koll på vilken nivå av frälst han är.
Han är jättefrälst. Men han lyckas ändå på ett ganska bra sätt. Man förstår ju att det är det som är i... under rocken, så att säga. Det är ju på det viset han menar att Einar ska liksom rädda sig ur det liv han lever. Alltså, men då han kallar det mer att du kan få frid, eller du vet att du, det finns någon som älskar dig, så säger han. Han håller inte på, han tar inte ordet Jesus.
Eller som hotar med helvetet.
Nej, det gör han inte. Det han gör på ett väldigt bra sätt. Liksom.
Bra, för det är det enda inte. Nej, det är det inte. Men en av mina starkaste invändningar mot religiositet är ju annars just det där hotfulla.
Ja, ja. Och, ja. Exakt.
Så att man ska liksom kuva sig själv, annars så är man fördömd. Liksom. I don't like.
Nej.
För det är ju bara kontroll.
Det är bara kontroll, ja. Men vart efter den här intervjun fortlöper så märker man ju, de här känner ju varandra väl liksom. Man märker ju att, och det är det som är så tragiskt, att Einar, som verkligen inte var Guds bästa barn, men att han vill komma ifrån det där. Han vill det. Han pratar om att jag och mamma håller på att filma lite nu, och jag har kanske ska provspela för lite roller, och vi tittar på en villa, och alltså han vill, ja, alltså det är så.
Vad ser du fram emot nu i ditt liv?
Jag ser fram emot faktiskt att jag håller på att kolla villor nu. Så jag börjar se fram emot att köpa min villa. Bo ostört. Jag har min plan med mina kläder. Med mitt klädesmärke. Jag vill öppna. Jag har min plan med filmer. Och jag och morsan, vi håller på för fullt också med filmer. Jag är provfilmare till massa filmer nu också. Jag vill grinda på så mycket jag kan. Fram tills att jag har hittat mig en stadig plats där jag vill fortsätta vara. Mm. Det är mycket som händer, bro. Det är så vi lever nu 2020 i Stockholm. Vi har levt vårt liv. Det har varit mycket kaos. Jag vill inte vara kvar här. Voilà.
Du behöver frid.
Ja, bror. Jag svär.
Och läka i hjärtat.
Ja.
Men jag fortsätter be för dig, bror.
Min broder.
Att det ska gå bra. Mm. Att det ska få en bra och ljus framtid.
Ja, då.
Men pengar kan inte köpa den, bror.
Nej, bror. Det är jag själv, bror. Mamma förlåt, mamma förlåt. Alla ser mig som ett monster. Du är den enda som förstår. Mamma förlåt, mamma förlåt. Oavsett om du förstår. Det har varit väldigt svårt. Mamma förlåt, mamma förlåt. För alla kvällar som du suttit och undrat vart är min son. Mamma förlåt, mamma förlåt. Det har aldrig varit meningen att såra dig så hårt. Mamma, försonas
med din mamma. Och grejen är ju, och det var det jag skrev i den där texten också, som kan låta så aningslöst, men å andra sidan självklart.
Mm.
Att om man tittar på en ortengrabb som är jätteung, och den tanken far genom mitt huvud jätteofta när jag ser de här killarna, att det är klart att vad som än händer med er i era liv, så kan man ju inte tänka sig en 40-åring som står utanför, eller liksom utanför tunnelbanan i centrum och bäcknar i Adidas. Utan någonting kommer ju att hända. Någonting fruktansvärt eller någonting positivt. Men ingen blir kvar i sin ungdomskultur hela livet. Så det, hur mycket de tänker på det. Hur mycket tänker de på att tänk om vi inte dör och inte hamnar i fängelse?
Mm.
Vad ska vi göra då?
Mm.
Och Einar hände ju ändå. Alltså det tar ju så många år att liksom förändra sin självbild och att förändra sitt mående. Att känna sig trygg, att ha kontroll över sin smärta.
Mm.
Allt sånt där. Men det kan man ju göra i en trygg miljö.
Ja.
Då kan man komma vidare.
Ja.
Och Einar hade ju bättre förutsättningar än de flesta ändå.
Mm.
För att han hade en omgivning som älskar honom. Det har säkert de andra också.
Men ja, men om du liksom skickas iväg på sån här HBV-hem eller enligt LVU. Han hade ju LVU i långa perioder.
Det tror jag
skickas
kan vara skadligt.
Bort.
och liksom hamnar i sammanhang där det bara är massa andra trasiga barn som redan håller på, som redan röker på och
och så argumenterar folk för att det ska vara hårdare straff, att man ska kunna få fängelse vid tidigare ålder och allt det här. Men grejen är bara,
helt fel ända.
Vad tror man kommer hända under den fängelsetiden?
Nej.
Vilka människor kommer den killen att lära känna i fängelset? Vad kommer att hända? Är kriminalvården känd för sina otroligt goda resultat när det gäller att ge människor hjälp och behandling? Nej, nej. Alltså om man tänker sig, en människa kommer att leva ett helt liv. Vilka insatser är det rimligt att göra? Och då menar jag ju inte, för då har man ju liksom Twitterkören så här: åh, du tycker att man ska klämma bort eller kriminella, du kommer ska. Och nej, det var inte det jag sa.
Har du stämt upp i en sån kör nu?
Varenda gång jag uttalar mig, det var samma sak när jag skrev om MeToo. Eller om SVTs MeToo-dokumentär. Då var det, trots att hela texten avslutas med formuleringen vad en minoritet män utsätter en majoritet kvinnor för, så är det bara ett illvrål. Du säger att alla män är onda, och du säger att det inte finns några kvinnor som har gjort något fel någonsin, och sluta säga det, jävla batikkexa.
Nej, men det där är ju bara skräp.
Det är bara trams. Ja, bara, men på trams. Samma sätt om man säger då unga människor förtjänar många chanser. Och fängelse är nog ingen bra miljö för en tonåring. Då kommer det där illvrålet. Du tycker att man ska skicka dem på lyxresor till Indiska Ocean. Nej, det har jag aldrig sagt. Men snarare så ska väl liksom insatser vara anpassade efter vilket resultat man vill ha. Man vill att människor ska ha någon sorts möjlighet. Man, liksom, man tänker så här, nej, när man är tonåring eller i tidiga 20-åren så är ingenting i livet avgjort.
Nej.
Därför att kan det inte vara.
Nej.
Livet kan inte vara avgjort. Nej. Sen kan livet alltid förändras. Men framförallt när man är så ung. När till och med forskning visar att frontalloberna inte är färdigutvecklade förrän man är 25 år. Är det rimligt då att avskriva en människa?
Nej. Precis, precis det. Det var ett jättebra uttryck för, som beskriver det som händer väldigt många pojkar. Att de får en stämpel i pannan. Du platsar inte här. Vi skriver av dig.
Och vad väntar man sig då?
Du får komma och gå lite som du vill. Eller du får sitta i korridoren. Eller du får vara på den här konstiga platsen och plugga in ett situationstecken tillsammans med en massa andra pojkar som har liknande problem och svårigheter.
Och då hamnar ni i en klump, ni är de här pojkarna som tydligen inte går att ha i möblerade rum. Och vilka förväntningar har man då på sig själv? Om man ska kunna komma vidare i sitt liv så behöver man ju ha någon sorts rimlig föreställning om att man själv klarar av någonting. Och jag kommer ihåg det själv, även om jag nu inte är en kille, så kommer jag ihåg när jag var typ 17 och började vara assistent åt Torsten Flink. Och kan man tänka så här, jaha, men hade inte en bra psykolog varit bättre för mig när jag hade så mycket panikångest än Torsten Flink? Nej, för att Torsten Flink sa liksom till mig att nej, men du måste, här har du en lista. Du ska fixa det här, det här och det här och det här. Rekvisita till föreställningen. Du ska också ringa till Lars Amble och fråga om han kan ge oss 10 000 kronor. Det skulle jag inte ha gått med på att göra.
Nej, nej.
Men då gjorde jag bara. Bra, San. Det är ordning på dig. En gång så missade jag någonting. Och då så sa han bara så här: du, vet du vad? De här grejerna som jag ger dig, du får inte bränna dem. För jag litar på det. Så nu sitter vi här. Så nu fixar du det här. Och så vill jag inte se att du bränner någonting. Nej.
Och då blir min reaktion att nej, fan, ska jag inte göra.
Nej, just det.
Jag ska klara det. Ja, och jag har bidragit den här föreställningen. Och sen står mitt namn i programbladet. Och det behöver inte vara teater. Det kan vara vad fan som är. Det kan vara att man börjar jobba på en byggfirma eller någonting. Eller går i en skola där det är lite hårdare. Så att man får känna att
släpper tag.
Ja, att folk liksom faktiskt förväntar sig att man ska vara en som
tar. De tar den i anspråk. De tror på en ändå.
Istället för att vara, för det tror jag en del barn kan uppleva som jättejobbigt, att vara att vara ett vårdobjekt, att vara ett charity case, att vara såhär, näha men gumman, men vet du kan få gå på, sitta i det här rummet där vi bara gosar djur, så kan du öva med dem först. Man blir ju, alltså, man måste ju bli så här, tro att man är en Monchichi. Ja. Slut.
Ja, men, Eina pratar ju om och om igen om hur viktig vilken roll liksom, de olika skolorna har spelat för honom. Och det just var den här tiden i Skarpnäck som var bra för honom. Men han nämner också en lärare som heter Mats, som var den enda läraren som han gillade egentligen. Så han fick komma och sitta hos den här Mats lite då och då när det liksom inte funkade i klassrummet. Och så satt han där och skrev hos honom. Och det var där hos Mats som han började rappa. Skriva rapptexter.
Och upptäckte vad han kunde. Och det skulle sen låta sig bevisas, faktiskt.
Ja, ja. Det känns som att vi har staplat självklarheter på varandra.
Ja, fast det är ju inte självklarheter. Men tydligen inte. I och med att hela det offentliga samtalet, det här handlar ju inte bara om töntar på Twitter som håller på och påstår saker som man enbart kan skita i, utan det här går ända upp till samhällets topp, den här människosynen. Så det är inte alls självklarheter. Och man blir ju stämplad som en naiv tönt om man säger de här självklarheterna. Så jag tycker det är dags. Det har vi pratat om liksom, eller det har varit ett tema länge, ju det här med åsiktskorridorer och saker. Men jag tycker att åsiktskorridoren fan har flyttat på sig.
Ja.
Den har flyttat på sig. Nu, förut så var ju vi åsiktskorridoren. Alla liksom skulle vara positiva till invandring, och man skulle vara positiv till att ta ansvar för barn i samhället och så vidare. Idag har åsiktskorridoren fan flyttat på sig. Så om man säger de här sakerna som för 10 år sedan var självklarheter, så är man numera en debil person. Och därför är det nu man ska säga självklarheter. Så att de blir självklarheter igen. För att i praktiken är de inte självklarheter. I praktiken ser samhället inte ut så här. Utan samhället är segregerat, skolan är underfinansierad och allting är som en stor jävla gonorréinfekterad röv av människofientlighet.
Det var en stark bild.
Jag bjuckar på den. Nej, jag pallar inte.
Nej. Okej, nej, men ska vi runda av där då?
Ja, vi gör så att vi rundar av här innan jag håller ett brandtal på en timme till. Som inte är något bra innehåll.
Jo,
det var en god salva det här.
Gärna.
Det jag har knapprat i mig all den här kaninmaten.
Ja, du har gjort det.
Ja. För att vara kaninmat så var det faktiskt, den var väl avvägd.
Ja.
Det får jag lov att säga.
Ja.
Den här mangon tillförde en esprit till rätten. Som den annars skulle ha saknat.
Men du skönmålar lite grann nu. För det är godkänt.
Det var en ordinär sallad.
Ja.
Men den var lite upp.
Det var väldigt tydlig sallad. Liksom salladsbladet ligger där i hela sin.
Jag kanske räcker i mig salladsbladet också.
Ja, det är inte
för att det inte ska förfaras.
Nej, just det, gör det. Min pumpasoppa var väldigt god.
Den var det.
Ja. Den var kryddig och trevlig.
Jag ska kolla om min son kan göra pumpasoppa också.
Ja, jag tror inte att propån ska komma från
nej, nu gäller det att jag inte börjar säga finns det fler rätter på menyn?
Vad blir det till middag idag då?
Vad har vår unge kock?
Ja, just det. Eller du liksom till julklapp så får han en bokbok på 385 sidor.
Och en hushållsassistent.
Ja, nej, Hold your horse.
Det är så man dödar entusiasmen.
Ja, det, så gör man. Så gör man. Men och rabarber, den knäckiga rabarberpajen. Icke att förglömma. Jag är mycket nöjd och glad över den här måltiden.
Ja, så att alla ni som vill anställa Gunilla och mig som matpatrull, bara att ni hör av er till samma kanal som Jesus och andra, nämligen Lunch med Montelius.
Ja, okej.
Okay. Ja, vi ses om 2 veckor.
Ja, just det. Det var det ju också.
Snopp.
Frågan är om vi hörs om 2 veckor. För nu är det så att vi ska byta
dag.
Vi ska komma ut på onsdagar i fortsättningen. Ja. Varannan onsdag ska vi komma ut.
Ja. Och då byter vi också såklart inspelningsdag.
Ja, och det betyder att du och jag kanske kommer att träffas redan nästa vecka. Och då är det är premiärvecka för dig. Det är vårt problem. Det är, vi löser det på något vis.
Ja.
Efter premiären är ju kanske livet lättare.
Efter premiären är livet jättelätt.
Ja, och premiären är på vilken veckodag?
En torsdag.
Ja, jag vill se det. Det var en fredag som vi kanske kan jobba med.
Ja.
Så kommer det bli i den lilla fortsättningen. Men det spelar ingen roll för er, ni kära kan bara, lyssnare.
Ni behöver inte ta ansvar.
Ni kan bara luta er tillbaka.
Ja, ni kan inte ta på er allting. Ni vet att det blir så här medberoende med oss nu. Utan vi klarar det här.
Gunilla
och jag har alltså tagit oss igenom hela det avsnittet utan en droppe alkohol, vilket vi gärna vill ha beröm för.
Ja. Nej, det vet jag inte om jag vill.
Nej, det vill vi inte.
Nej.
Nej, vi vill ha klagomål för det.
Ja.
Sporra oss att dricka vin nästa gång.
Ja, gör det. Men tills dess, var inte ledsna. Livet går vidare.
Eller var ledsna. Det är inte farligt. Hej då. Jag önskar mamma att jag fucking mådde bättre. Med allt det här knas som din son har fått sett. För jag blandar upp min nascha med 2 cigaretter. Och kollar på de andra drängarna som ligger efter. Jag kollar vad har nu, har nu. Jag kan logga ut och dra nu, dra nu. Jag kan knappast gå i stan nu, i stan nu. Om Gud vill det blir bra nu, det blir bra nu. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.